this.
Känn er hjärtligt välkomna till Toto Balotto. Det är torsdag den 25 november och trots att det finns väldigt mycket härlig Champions League-fotboll att minnas tillbaka på den här veckan så är det inte det som dominerar mitt glada humör denna torsdagsmorgon.
Nähä.
Utan det är någonting annat som
är det
uppfyller min tillvaro. Pelle Kortsaks
julkalender?
Ja.
Men nu måste vi väl ändå lösa Pelle Kortsak hit i studion.
Ja, men det måste vi faktiskt. Det har vi utlovat. Djurgården går ju en ruskigt tajt och jämn och spännande kamp om guldet tillsammans med Malmö, AIK och Elfsborg. Det är ju en allsvensk upplösning här nu kommande 10 dagar. Så vi får väl se om vi kan lösa Kortsak efter den kanske. Det jag däremot skulle vilja göra är att sträcka ut handen till dig från Djurgårdens organisation.
Aha.
Som hörde av sig till mig efter vårt Pelle Kortsak-avsnitt
i somras. Jag trodde du sträckte ut handen till mig.
Nej, inte till dig. Inte till dig.
Utan, här har du handen, Gugge.
Utan till dig från Djurgårdens sportsliga organisation som hörde av sig till mig efter Kortsak-avsnittet i somras. Och sa att Pelle är gärna med. Säg bara till när det skulle passa. Den telefonen sumpade jag med det här sms:et i inkorgen. Och det var från en kontakt jag inte hade inlagd. Jag kommer inte ihåg vad namnet var på dig. Så att du får jättegärna höra av dig igen. Du har ju uppenbarligen mitt nummer. Ja. Så tar vi jättegärna det där Pelle Kortsak-avsnittet.
Ja.
Det som i alla fall är roligt är då att Djurgården i morse skickade ut att nu börjar 1 december Pelle Kortsaks julkalender. Det är alltid lika vakt, det är alltid lika luddigt, men det är alltid samma otvivelaktiga karisma som Kortsak bjuder på i varje lucka.
Och sen så är det na 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 na.
Precis.
Det blir lite stämningsfullt.
Nej, men han behövde ju inte ens säga någonting i teasern. Han bara hoppade ner från himlen och så blir man knäsvag. Otroligt.
Ja.
Det om det. Champions Leagues 50 gruppspelsomgång är avslutad. Det var 2 ytterst händelserika kvällar. Vilken av dem skulle du vilja börja prata om?
Jag kan börja tisdag. Jag tycker alltid det känns bäst. Så vi backar bandet dit. Dammar av tisdag lite grann.
Jag måste säga att det var oerhört snyggt och stort. Men också extremt ovanligt gjort av Dejan Lovren.
Mm.
Alltså Zenit Sankt Petersburgs lagkapten att så tidigt på slutvissla gå ut och i intervjun ta liksom Malmö FFs parti. Det är väl ganska lätt att göra det när matchen slutar 1-1. Ja. Och man har säkrat den där tredjeplatsen.
Absolut.
Då är
det är
det ju,
lättare.
Då, absolut, det är lätt. Eller så är det lättare. Och det spelade givetvis säkert in i Dejan Lovrens beslut att nu kan jag ju faktiskt gå ut och vara lite hjälte här.
Ja.
Och vara lite läckra laxen och säga jag förstår Malmö supporterna och det där har drabbat mig också och det här är fel liksom. Nonetheless, jävligt stort och snyggt och väldigt ovanligt att till och med motståndarspelare går in och ställer sig på motsatt lags sida.
Mm.
När då VAR, som ska vara någon slags garant för att regelboken upprätthålls, har påkallat den lettiska domarens uppmärksamhet och sagt att det här ska nog vara straffa.
Mm. Men jag förstår inte folks eller jag förstår folks upprördhet, men jag förstår inte folks förvåning och chock, alltså det som har sköljt över Sverige, sociala medier och alla jag pratar med efter den situationen. Alltså jag har suttit i Toto Balotto, jag står längst fram på barrikaden vad det gäller den här typen av frisparkar, gula kort och röda kort. Armar i luften, skydda boll, ut med bommen och så vidare och så vidare. Det började, jag har nämligen tänkt på det här nu ett par dagar, runt 2005.
Mm-hmm. Vad hände 2005?
Vet inte exakt vad som hände 2005, någon ny regel eller vad det var. Men då började den.
Ja.
Så väl minns jag det. Och sen kommer jag ihåg när Gilardino fick rött kort borta mot Lyon i Champions League. När han fällde ut bommen och skulle ta emot en boll. Får en Tolalan i ryggen. Tolalan springer typ in i hans arm. Alltså jag svär, det är verkligen så här. Okej, vad har jag min spelare ut med armarna lite grann? Ganska lågt. Inga armbågar. Men han faller, tar sig för ansiktet. Gila får rött kort. Alltså sen den dagen har jag varit vansinnig på exakt de här domsluten.
Mm.
Och jag tycker givetvis också att det är fel i den här situationen. Du kan inte hoppa med armarna, som Kim Källström säger i er studio, som alla säger. Med armarna längs med kroppen, det går liksom inte. Det är fysiskt omöjligt. Men förvåningen, chocken som nu liksom har drabbat Sverige, den förstår jag inte. Kolla inte folk på fotboll eller? Det här händer ju varje vecka i alla ligor hela tiden. Och det har gjort det, som jag sa, sedan 2005. Det är 16 år av sådana här bedrövliga domslut med armar ut. Sen finns det såklart grader i helvetet. Och det här är en jävligt liksom låg grad. Mm. Det vill säga helvetet går neråt, så man gräver sig ner så man kommer långt ner. Så det är en låg grad ner i helvetet.
Så egentligen så är det där lite fel.
Vad?
Ja, men det ska väl bli en hög grad.
Jag vet, men nu gjorde jag om det precis.
Det är varmt i helvetet.
Är du med?
Ja.
Det antar jag att du är.
Ja, det är väl hela liksom... Hela bilden som målats upp av helvetet, ja, är att det brinner och det,
ja,
är jävligt varmt.
Men nu
varmt.
Gjorde jag om det.
Ja. Ja. I ditt helvete är det iskallt.
Det är latitud och sådana här grejer. När jag pratar i grader.
Fattar. Ja, nej, men, alltså, så här, jag kan köpa din förvåning över att det här verkar komma som en chock för många. Å andra sidan så är det väl det här klassiskt att det blir först aktuellt att återigen oja sig över och ondgöra det faktum att tre varningar på 29 matcher kostar en avstängning när det väl ska avgöras. Alltså det blir ju stort och det blir rubriker när väl Sebastian Larsson får det där gula kortet.
I de diskussioner som jag har hamnat i med folk så är det liksom så här, som att det var första gången.
Ja, jo, absolut.
Jag hamnade senast igår.
Men det var väl många som i förrgår kväll eller dagen efter som kanske hade något intresse i att Malmö FF ur ett supportermässigt perspektiv skulle vinna den här matchen. Man kanske hade spelmässiga intressen i den här matchen. Eller så satt man bara och tittade på fotbollen. Hade i sin goda ro innan ett par år börjat smyga med att nej, men vad fan, VAR är väl ändå the shit. Va? Det är väl ditåt utvecklingen går. Det är väl klart att VAR är bättre än att inte ha VAR. Som faktiskt nog kände att nej, vi skiter nog i det här. Va? För att återigen, det har ju vi sagt i den här podden hur många gånger som helst. VAR eller inte, det är fortfarande människor som ska ta besluten.
Ja. Och problemet med VAR, som jag tycker det största problemet, speciellt i straffsituationer, det är att man letar efter kontakt. Och i det här fallet så fanns det en kontakt. Och känslan är, när VAR-domarna tar straffar nu för tiden, är att de behöver bara en kontakt i någon form för att de ska välja straffen. Mm. Och det tycker jag, alltså man måste ju i något läge, det här är faktiskt en perfekt situation att prata om, man måste ju också värdera våldet. Alltså hur hårt är det? Det vet jag, det pratar ju domare om normalt sett, alltså när det gäller gula och röda kort. Alltså hur mycket våld är det? Mackan Danielsson, hade det inte varit lika mycket våld i den? Hade inte träffat lika hårt eller han gått in lika kraftfullt, då hade det aldrig blivit rött kort utan snarare gult. För våldet bestämmer färgen på kortet. Och jag tycker också att våldet bestämmer i den här typen av situationer, så bestämmer våldet om det ska bli straff eller inte. För hade han gjort illa spelaren på riktigt, alltså hade det varit mycket våld fast fortfarande en situation där han hoppar upp som man gör med armarna, då är det lättare att förstå, tycker jag.
Jag tycker nog att den parametern som främst ska avgöra ifall det här ska vara straff eller inte, det är kanske
vem
inte...
Vem som kommer in först i
exakt,
situationen.
Exakt, det kanske inte är våldet utan snarare vem äger den här situationen först. Det är ju solklart Erik Larsson. För att jag kan köpa att en sån där situation landar i ett gult kort eller ett rött kort eller en straff. Om båda spelarna går upp 50-50 i den där duellen, någon skickar på armbågen in i ansiktet på den andra. Men i det här fallet är det ju så solklart, och det måste ju VAR-domarna i det där rummet ha erfarenhet för att se, att när Erik Larsson går upp i den där höjdduellen så är det inte ens en duell. Han är ensam i det momentet. Juba, sen om det är Furbo att han uppfattar att här kan jag nog trycka in mitt face i armbågen, eller om Juba bara är sen in, det låter jag vara osagt. Men jag tror inte att Juba är helt omedveten om vad han gör när han stoppar in huvudet, träffar armbågen och går ner i backen och tar sig ganska kraftigt mot ansiktet. Det är väl klart att det där sänkte ju inte 2,0500 kilo Arten Juba. Såklart inte. Men jag tycker att det blir väldigt uppenbart att Erik Larsson är ju ensam i den där duellen.
Exakt.
Och då måste han kunna få gå upp med armarna så som man hoppar upp i luften för att nicka bort en boll. Då kan man inte som motståndare kasta sig in med huvudet, låta sig bli träffad av en armbåge. För då är det ju bara att börja liksom Precis som det blev i La Liga för några år sedan när de fick snilleblixten att all hands är straff oavsett hur det ser ut. Så att de tekniska pricksäkra små snajdarna i straffområdet skulle kunna stå, då började ju de stå och chippa upp bollar mot handen och stå och vifta. Hallå, vad ska domaren göra? Ja, den var ju på handen så att vi får blåsa då. Men det blir fel mot sporten. Det här skulle ju i förlängningen kunna bli så att jag söker upp en armbåge med facet. Jag gör det bara.
Ja, men det var ju det Tolalan gjorde när Gillardino fällde ut bommen. Och det är ju lite det han förstärker den här situationen också. För han känner touchen.
Ja, det är om den straffsituationen i alla fall. Den blev ju kostsam. 1-0 blev till 1-1. Seger blev till oavgjort. 3 poäng blev till 1. Och i och med det så tar Malmö FFs Europasäsong slut. Nu återstår en sportsligt i alla fall betydelselös match borta mot Juventus i den sjätte och sista omgången. Men även fast man vid seger här mot Zenit hade haft ett berg att bestiga. Man hade ju behövt poäng borta mot Juventus samtidigt som Zenit inte skulle ta poäng hemma mot Chelsea. Så var det ju också ett ekonomiskt incitament här.
Exakt.
Alltså det är 20 miljoner som försvinner.
Ja, som försvinner på den där.
Och det vet jag att Kim Källström här de här dagarna har varit mest upprörd över. För att där är det inget agentarvode som ska försvinna. Där är det inte massa liksom. Utan det är 20 miljoner
rätt in
i Malmös organisation. Som Daniel Andersson satt i en intervju som vi körde inför. Och berättade att vi vill satsa på våra ungdomstränare, på våra ungdomslag, på den organisationen. Alltså 20 miljoner. Du som är aktiv inom ungdomsidrotten i en stor klubb i Sverige.
Mm. Alltså, den bär ju alla tränare på flick- och pojksidan i akademin i Malmö FF i vadå, 5 år?
Kanske inte 5 år.
Men... Nej, men en ungdomstränare kanske tjänar 7-8 tusen i månaden. Mm. En head coach.
Ja.
Och så har du 20 tränare.
Ja. Nej, men alltså 20 miljoner ur det avseendet, det är ju otroligt mycket pengar som försvinner på den där straffen. Sen så kanske det inte hade blivit Europa League ändå. Det tror inte jag. 1-0 hade inte räckt. Men just de 20 miljonerna som försvinner, puff, upp i rök i den där straffen.
Nej, men alltså, klubbarna krigar ju för att liksom jobba in 300-400 tusen, någon slags unikt spons till sin egen akademi för att man ska ha råd med både tränare, ass, det har man ju visserligen, men sen även andra resurser, det är det jag tror Daniel Andersson tänker på också, att man kan bygga ut det. Om man kollar ut i Europa så kommer liksom PSG:s 10-åringar med offensiv def coach, fysio och så vidare och så vidare, liksom 7 pers i staben på kupper och så vidare. Där är vi inte riktigt än i Sverige, men det är ju nästa utveckling. Det är nästa steg för våra akademier, och då betyder de här 20 miljonerna extremt mycket. Hörrni, sista chansen nu på Black Week borta hos K-Rauta, krauta.se eller i något av alla deras fina och generösa varuhus. Det är slutspurt och vi hoppas verkligen att ni har hunnit slå till på några riktiga favoriter och hunnit fynda bland alla deras mängder av rabatter. Egentligen så är ju liksom budskapet skynda. Gå in på deras hemsida. Allt från verktyg till badrum till belysning. Nu i jul till exempel. Piffa till det lite extra där hemma. Söndag är sista chansen. Vi säger Kitos, K-Rauta. Vi är denna vecka sponsrade av Flowlife och nu är det brinnande Black Week. Då gäller det att passa på att köpa sina julklappar. Vad passar inte bättre då än följande? Lyssna bara. Flowlife, de utvecklar ju innovativa massage-, tränings- och återhämtningsprodukter för såväl atleter som allmänhet. De värdesätter kvalitet, långsiktighet, funktionalitet, hållbarhet samt personlig och professionell utveckling. Jag snackar med Dick Axelsson. Han älskar Flowlife- prylarna, nu är han visserligen amatör numera va, men även när han var elitidrottare. Och sen är de ju faktiskt också officiell leverantör till AIK, Djurgården, Elfsborg, BK Häcken bland annat. Men i kundlistan finns också AC Milan och Le Bleu. Känn bara på det. Just nu så är det julfokus. Ja, julen närmar sig och då börjar jag också jakten på julklappar. Ja, har ni inte fixat allting än, då är det dags att göra det nu. Och passa på att handla på flowlife.com. Som vanligt så får man 100 dagars nöjd kundgaranti, så personen i fråga som ni handlar till, de får chansen att lära känna sin produkt i lugn och ro. Men vi kan garantera, det är riktigt bra grejer, de kommer bli nöjda. Flowlife.com är det som gäller och koden TOTOFLOW20, TOTOFLOW20 ger 20% rabatt. In på flowlife.com nu, passa på att handla era julklappar. Stort tack, Flowlife.
Det var det som vi tar med oss från stadion i Malmö när MFFs Europasäsong alltså tog slut. Mer från tisdagskvällen. Chelseas överkörning av Juventus. Mm. Om inte Christian Borrell var felinformerad så var det här alltså första gången Juventus släppte in 4 mål sen Francesco Totti och Roma och inte minst Antonio Cassano gjorde 4-0 va? På Stadio Olimpico.
Han såg ut och flög som Peter Pan.
Exakt, exakt. I mean, det säger väl ändå någonting om magnituden och ovanligheten i att Juventus faller så här tungt. Och visst, det är borta mot regerande Champions League-mästarna och man har ju förlorat mot betydligt sämre lag redan den här säsongen i Serie A. Men det var någonting i den där fullständiga överkörningen och klassskillnaden i tisdags på Stamford Bridge som ändå gjorde någonting med mig. För att det blev så tydligt att Juventus är... De är knappt ett lag för Scudetton. De är ännu mindre ett lag för någon slags Champions League-kvartsfinal.
Bonucci säger det direkt efter också. Zero alibi. Det finns inga alibin här. Utan vi
är det några som alibin så är det över Chelsea? Ah, vi har inte Lukaku. Vi fick Kanté skadad. Vi fick Chilwell skadad. Alltså, du vet så här. Ah, Christensen satt på bänken. Ja, Dybala hade väl kunnat starta matchen.
Ja, såg att han skulle förlänga, såg du det? Alltså, de har ju ändå... Även om ni
vet du vad det är? Det är Mamon här. Ja. Alltså, det är någon slags inverterad Mamone-bakgrund på Dybalas förlängning.
Ja, det är möjligt. Alltså,
jag stannar hellre här.
Jag såg dem mot Atletico Madrid i en träningsmatch. De har ju börjat göra som NHL-lagen. Att de åker runt på europeiska arenor och liksom ger sina supportrar runt om eller i världen för all del liksom, på försäsongen. Visar upp sig, det är det de gör. Och det var ganska uppenbart när jag såg den matchen att det var väldigt mycket så här, ja, men vänskapsmatch, uppvisningsmatch över alltihopa. Men då var ju han i ett läge med sitt kontrakt där... Eller han var inte läge med sitt kontrakt, man var på väg att säljas. Och det var väldigt liksom starka rykten. Och det såg man på Dybala också. Och man hörde på publiken när han kom in, svenska Juventini som ropade hans namn och sjöng ramser åt honom. Så här. Man ville verkligen ha kvar honom. Så det var ju någon slags uppslutning kring Dybala under. Och Juventus-supporterna gillar honom verkligen. Men sen har det ju varit, sen dess så har det ju varit väldigt mycket så här upp och ner. Väldigt höga höjder. Men mycket skador också. Jag ska inte säga att det har varit liksom sportsligt dåligt. För att allting har varit påverkat av skador. Men det är någonting som Juventus måste ta i beaktning. Okej, nu är de intresserade av Dusan Vlahovic. Och det är bra, den typen av spelare behöver de. Mm. Morata håller inte om de ska tävla mot de bästa. Men ändå, det är jävligt mycket pengar. För det kommer jag ihåg från den tiden att Dybala, han kräver alltså, typ 10 miljoner euro om året i nettolön. Det vet du fan om man är värd. Det är dit jag vill komma. Jag vet inte om man är värd det.
Nej, samtidigt så kan man ju fråga sig själv, var tar Juventus vägen om man också blir av med Dybala?
Absolut,
den enda spelaren man har liksom. Typ i liksom mittfält och framåt av någon slags toppnivå.
Kan du komma ihåg när han avgjorde en match verkligen genom att vara briljant?
Han var väl ändå ganska utslagsgivande i Zenit-segern i Turin.
Ah, okay.
Med både mål och framspelningar. Och, alltså, ja,
men det var i alla fall länge sedan han hade så här 2-3 matcher. 4-5 skulle jag nästan vilja...
Absolut. Liksom,
Där han bär laget.
Så där som han var Dybala.
Kolla att det Dusan Vlahovic är för Fiorentina. Han är ju burit honom hela säsongen. Det Joao Pedro har varit för Cagliari. Det Harry Kane hela tiden har varit för Tottenham. Mm. Det är det någonstans. Ska du tjäna de där pengarna, då måste du bära laget längre än enstaka matcher. Och återigen så här, jag är medveten om skadorna och att han haft de problem han har haft. Men vad är han värd? Och jag menar så här, Juventus kan inte lägga mycket pengar som helst heller.
Nej. Kanske... Sa Bonucci någonting mer där än noll alibi? Eller
nej,
var det
kontentan
av liksom?
Kontentan var att zero alibi, alltså vi var kassa. Det var bara
och sen så kan man ju, så kan man ju liksom brasklappa hur mycket man vill om att jo men man var redan klara för avancemang och det var i ett liksom tufft läge med lite skador och spelare tillbaka från liknande konvalescenser och så vidare. Samtidigt, Juventus är ett kryss ifrån att säkra gruppsegern mot ett Chelsea som dras med minst lika många skador och skavanker. och det är den överkörningen, och det är inte de här halvmiljard upp mot miljardvärvningarna som steppar upp och visar klassen, utan de tre första målskyttarna är unga, hemvävda, egna talanger, egna produkter från Chelsea. Alltså det var så jävla imponerande uppvisning av Chelsea, måste jag säga. Och då har ju de stått för några sådana matcher det här året. Men vilken jävla muskelflexning.
Lilla sparkapitalet också då, med, som du sa, med skadorna. Som, vi pratade om Liverpool, att de på något sätt hade lagt i fyrans växel.
Mm.
Inte femmans. Det finns fortfarande någonting till att kräma ur det där laget.
Thiago kanske?
Ja, absolut. Thiago. Det är en bra synpunkt. Men vad det gäller Chelsea så vet jag inte riktigt vad de är. Men de kanske inte är på femmans växel. Men de har ju hamnat i ett läge där Klopp är med Liverpool på ganska kort tid.
Mm.
Att de kan tuffa på och vinna matcher på tvåan, trean. De är tunga och de har tillräckligt bra spelare breddmässigt så att de kan ha skador. Men vad är det för höjd på det här Chelsea när man kommer in i mars-april, som jag är helt övertygad om att Tuchel har järnkoll på?
Men jag kan dock inte skaka av mig hur dominanta City ändå var på Stamford Bridge i Premier League-mötet för två
månader sedan. Men sen ser du dem, nu hoppar vi lite, men så ser du dem mot PSG och hur dominanta de är spelmässigt mot ett ruskigt PSG.
Mm.
Och det kanske i de två matcherna man ska bedöma City och Pep Guardiolas storhet, att han kan kliva in mot de två lagen som vi vet är så jävla bra. Okej, PSG har haft en, vad ska jag säga, medioker säsong. Alltså de har inte poängmässigt,
men prestationsmässigt.
Prestationsmässigt, ja. Spelmässigt så blir man ju inte jätteimponerad av dem. Men ändå, det är PSG och det med supertrion längst fram och det är miljardspelare överallt.
Vi kan väl återkomma till City-PSG.
Men ändå, är det där man ska, det är där man kanske ska bedöma Pep Guardiola?
Absolut, absolut. Men innan vi släpper Chelsea bara. Du sitter ju numera i Toto Fan-båten tillsammans med Robbie Bylund.
Ja.
Ni har ju länge suttit i Trent-båten ihop också.
Ja, det var jag. Papp. Han hoppade i min Trent-båt. Ja. Jag rodde, han hoppade i. Nu är det ett fartyg.
Ja, så är
sen
det.
Sen var det många som lämnade.
Det jag undrar är dock, hur ser Trent Alexander-Arnold-båten på Reece James?
Men de är ju två olika spelartyper, det skulle jag vilja säga.
Är de verkligen det?
Ja, lite är de. Alltså, Trent är lite mer fladdrig men lite mer spetsig. Reece är ju lite mer, alltså han är bättre defensivt än vad Trent är. Lite bättre defensivt, ja.
Ja. Och alltså Trent Alexander-Arnold har ju staplat assist på hög den här säsongen.
Ja.
Men jag tror att Reece James i och med målet mot Juventus gjorde sitt femte eller sjätte mål.
Mm. Men han är också målskytt. Trent är ju liksom en assistkung.
Hovleverantören
Trent Alexander-Arnold.
Okej, om jag frågar dig så här då, om du iklär dig Gareth Southgates kostym.
Ja.
Hur får man in båda i ett engelskt landslag, eller går inte det?
Det är svårt.
Det är svårt.
Det är helt svårt. Ja, det skulle ju vara att spela dem på samma kant. Men vem petar du på högen då?
Ja.
Offensivt.
Och det finns ju vissa som alltså nog sträcker upp handen och säger offensivt. Fast Kyle Walker kanske är...
Nej, där dit vill jag inte gå. Där är fan stopp. Alltså. Men sen är ju Kyle Walker mycket bättre på att spela ett lågt sittande försvar än vad både Reece James och Alexander-Arnold där. Lyxproblem såklart, men det är overkligt. Vet du vad man skulle kunna göra?
Alltså frågan är...
Du skulle kunna flytta ut Reece James till vänster. Spela Reece James vänsterback och Trent Alexander-Arnold.
Du hoppar ner i lustigbåten i de som har problem med att säga vad han heter.
Trent Alexander-Arnold spelar till vänster. Den italienska övningen är ganska mysig.
Frågan är, det slår mig nu.
Är det Luke Shaw han petar då, eller?
Ja, Ben Chilwell.
Ja, men det gör han ju. Det är inga problem. Alltså, Reece James kommer komma upp, kanske ännu bättre liksom, komma in med sin högerfot.
Ja,
i överlappen.
Det jag däremot undrar så här på uppstuds, det är ju om ett europeiskt landslag någon gång har haft en lika spetsig konkurrens på en position. Alltså då pratar vi inte mittback där ändå kan finnas plats för två, eller centralt mittfält där det kan finnas plats för två eller tre. Det var alltid snacket med Lampard eller Gerrard, och det var samtidigt som Paul Scholes.
Och på de offensiva positionerna så är det lättare att rotera runt lite. Men du kan inte flytta bara in en högerback.
Här har vi alltså Manchester Citys oerhört duktiga högerback. Mm. Chelseas oerhört duktiga högerback. Mm. Och Liverpools oerhört duktiga högerback. De tre kanske är bäst i världen på den positionen. Och de slåss om samma position en till antalet i samma landslag. Om någon kan kontra med en liksom vassare konkurrenssituation från ett europeiskt landslag, så får man gärna höra av sig.
Historiskt också.
Be my guest. Be my guest. För, alltså, om någon hävdar att Trent Alexander-Arnold är världens bästa högerback, det är svårt att säga, nej, du har fel. Mm. Om någon säger, fast Reece James är ju på samma nivå som Trent Alexander-Arnold. Mm. Det är svårt att säga till den personen att du har fel. Och om någon då säger, fast Kyle Walker är väl kanske åt båda hållen, i båda riktningarna, den du ändå vill ha först på plan. Det är svårt att säga.
Du får ju mer grinta, du får ju mest grinta av Kyle Walker.
Du får mest snabbhet.
Ja.
Du får mest liksom defensivt tänk.
Nu är inte så att Trenty och Reece är långsammare.
Nej, det sa jag inte. Jag sa bara att Kyle Walker är oerhört snabb.
Jag tycker så här, nummer 9 positionen, för du kan bara spela med en 1,90 spelare. Så att där kan du ha funnits.
Det är jag en motståndare emot.
Ja, jag vet. Berluska.
Jag hävdar att man kan ha två skithus längst fram.
Och jag gillar det också.
Det var i alla fall en jävla imponerande seger av Chelsea som gav mer smak från de regerande mästarna. Villarreal Manchester United slutade 2-0. Det var en hemmadominans i dryga timmen. David de Gea höll Michael Carricks United kvar i matchen. Rulli bjöd i alla fall United på 1-0, och där var Cristiano Ronaldo och lobbade in det, så fyllde Jadon Sancho på med 2-0, och ja, det här blev då nästa kapitel i den märkliga story som är Manchester United säsongen 21-22. Det var ju en seger som säkrade gruppsegern. Ett otroligt utfall får man ju säga.
Absolut.
På en sån insats, och så att Atalanta inte vinner mot Young Boys parallellt. Ja, det var ju verkligen maxutdelning på det. Tycker också att det fanns något intressant i att Michael Carrick, det första han gör är att bänka Bruno Fernandes. Mm. Alltså kanske den spelare som sammantaget varit allra bäst i Manchester United de senaste 2 åren.
Men inte riktigt lika bra under hösten. Så kan ju han vara
har blivit successivt sämre och sämre med Cristiano Ronaldo.
Ja.
Det är väl tyvärr en konsekvens.
Kan det på något sätt vara positivt, alltså för den stora spelaren som Bruno Fernandes är, att hamna på bänken, vakna till lite? Det har man ju också sett situationer. Alltså visst, vissa spelare blir knäckta, men jag tror inte Bruno Fernandes blir det, utan snarare kanske han kan ta till sig någonting. Jag kommer inte ihåg Portugals landslag, alltså när Ronaldo och Bruno Fernandes har spelat tillsammans, hur samarbetet ser ut där, om de får det att funka bättre. Kommer du ihåg några matcher nu under hösten eller tidigare?
Ja, absolut. Nej, men det hackade väl ganska rejält i EM. I somras. Portugal var ju kanske den största besvikelsen av dem alla.
Kanske Ronaldos beslut.
Det tror jag verkligen inte de gör. Men det, alltså, i Ronaldos målproduktion, alltså, det finns ett pris att betala för de andra spelarna.
Som det alltid finns liksom. Ja. Det är bara 11 på plan. Någon ska göra målen.
Mm. Det vi i alla fall kan konstatera att parallellt med det här så har det ju hänt grejer i ryktesfloran kring vad som nu komma skall på den här tränarposten. Luis Enrique har tydligt klivit av tåget. Han säger att nej, men jag har fullt fokus på Spanien till VM om ett år, så att glöm mig. Erik Ten Hag har också meddelat att min framtid finns i Ajax. Jag är här för att vinna titlar.
Jag älskar.
Ja, verkligen. Såg du att jag skrev till Fabrizio Romano?
Nej.
För att Fabrizio Romano rapporterade då att han hade sagt det här från presskonferensen innan Ajax match mot Besiktas igår. Alltså han hade sagt det då på PK i förrgår. Och då skrev jag bara till Fabrizio Romano, sa han det här på engelska eller sa han det på holländska?
Ja.
Fick ingen svar dock.
Aha.
Besviken.
Ja, såklart.
Så att de två ändå hyfsat heta alternativen kan vi stryka. Vad som har blivit betydligt hetare sen senast, det är ju då Ernesto Valverde som en interimlösning säsongen ut och Mauricio Pochettino som då en permanent lösning, så får man väl se om det då blir efter säsongen till sommaren eller om Pochettino kliver av PSG någon gång i närtid och hoppar på det här redan nu. Från brittiskt håll så finns ju då Brendan Rodgers fortfarande väldigt mycket med som ett alternativ, men det som verkligen, ja men, seglar neråt i odds på marknaden, det är ju att Michael Carrick blir också interimlösningen till den ordinarie lösningen.
Det blev ingen interim, utan det blev bara en
caretaker som gick över till interim.
Ja, och det tycker jag, det är väl det rimligaste. Alltså om spelargruppen känner sig trygga med det och man har fått bra svar på alla möten man har haft och så vidare, då ser jag ingen anledning till att ta in Ernesto Valverde som ska röra runt i grytan och ändå på något sätt skapa sin fotboll under en väldigt kort tid.
Dessutom en tränare som vars senaste tränaruppdrag var att leda La Liga med Lionel Messis Barcelona. Alltså så här, om en sån tränare kommer in, går 12 raka matcher och vinna. Ja, men han vill väl tillbaka och visa att liksom så här.
Absolut, men vill han vara interim? Vill han inte ha garantier? Och kanske finns det klausul i kontraktet, gör det här, ja men då får du förlängt till exempel. Alltså lös Champions League eller vad det nu skulle kunna vara.
Jag tror att efter nästan 2 år utan jobb så vill han nog ta det där halvårsgigget för att visa att kolla vilken duktig tränare jag är. Det jag menar är bara att om en sån tränare med den erfarenheten han har skulle gå 12 raka matcher, United ser helt plötsligt tunga, effektiva ut, det är liksom en fotboll som vittnar om att det här är en effekt som kommer från Valverde, för det här såg vi ingenting av under Ole Gunnar Solskjær. Ja, då riskerar man ju att hamna i en situation av, fast vi har ju Pochettino bound här till sommaren. Men då vet man att då kommer det bli liksom röster utifrån att, fast det här har ju Valverde gjort på så här kort tid. Vad kommer han kunna åstadkomma på 3 år? Ja, det är en jävla soppa. Och det mesta talar väl för att Ed Woodward då, den avgående vdn som skulle lämna vid årsskiftet, han kommer förlänga sin tid vid rodret för att då styra upp den soppa han själv har lyckats åstadkomma. Det är också en jävla anledning till att stanna kvar på ett jobb man ska lämna.
Verkligen.
Jag ska lämna för att jag har gjort ett så jävla dåligt jobb. Men jag har gjort ett så jävla dåligt jobb att jag kommer behöva stanna lite längre för att styra upp det här pissiga jobbet jag har gjort.
Jag måste ändå ordna upp lagret. Alltså så att det är lite ordning där. Otroligt. Fixa permarna och sådär. Men jävla häftigt i den gruppen att Atalanta och Villarreal möter varandra i en direkt avgörande match. Atalanta behöver vinna. Villarreal klarar sig med kryss. I Bergamo. Och jag menar, jag tror inte att det spelar så stor roll för Atalanta om man behöver vinna eller om man behöver lösa ett kryss. För de kan inte spela på ett kryss.
Nej.
Sen är det ju klart att det är större sannolikhet om de får in en mål.
Sen blir det ofta kryss ändå.
Det kan det ju bli, men i inställningen, i nervositet inför matchen, i gameplan, när man lägger upp det, där skiter Gasperini i vilka man möter, uppenbarligen har vi ju lärt oss. Och vilka förutsättningar som råder inför matchen. Men jävligt rolig match i alla fall i sista omgången. Och ni, vi är sponsrade av Anyfin. Jag har säkert sett de senaste veckorna här och börjat få ett litet grepp om vad Anyfin är för någonting. Men jag tänkte berätta bara för er som har missat det. Så är det ju så att vi handlar väldigt mycket online idag. Och jag vet om någon hur svårt det är att hålla sig från frestelsen. Att inte bara klicka hem det där spontana köpet, men framförallt nu under månader med Black Week där man kan lockas av många erbjudande och faktiskt en hel del köphets. Också inför julhandeln. Att utgifterna drar iväg lite. Så förutom att det är väldigt lätt att klicka hem saker, så är det också frestande att dela upp betalningen och klicka på köp nu, betala sen till exempel, om man skjuter upp det till framtiden. Men jag vill bara påminna nu alla om att man ska försöka att undvika handla på alla sorters kredit. Handla inte för mer pengar än vad man faktiskt har och planera köpen. Och här kommer Anyfin in. I deras app så får man en bra överblick över hela sin privatekonomi. Och där kan man också se hur mycket man spenderar i veckan och hur mycket man...
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.
Kan spendera per dag fram till nästa lön. Jag som inte har speciellt bra koll och aldrig haft min privatekonomi är ju väldigt glad när en sån här app kommer. Så därför är det ett stort tips till alla där ute att skaffa Anyfin. Den kanske kan hjälpa dig med befintliga delbetalningar och krediter och få sänkt ränta. Plus att de kanske kan ta bort alla andra avgifter. Så med pengarna du sparar på detta kan man ju till exempel lägga på att betala av skulden som man har snabbare. Så man kommer lite på rätt sida med sin privatekonomi. Jag vill också understryka att Anyfin inte vill bidra till ökad skuldsättning. Det kanske ni har förstått, men det ger alltså inte några nya lån utan sänker endast kostnaderna på dina befintliga krediter. Så ladda ner Anyfin och få en bättre koll på din ekonomi. Gör det idag. Om du har befintliga krediter, testa och skicka in en ansökan. Det är kostnadsfritt och kolla vad Anyfin kan erbjuda just dig. Vi säger stort tack för att ni är med i Toto Balotto. Nike är tillbaka i Toto-båten och just nu har de en Black Friday-kampanj. Koden är GAME21, alltså GAME som på engelska GAME21. 25% på hela hemsidan endast för Nike-medlemmar. Bara kika in villkoren som gäller där. Giltig 25 november klockan 09.00 till den 30 november klockan 09.00. Upplägget är som att man ska bli medlem och så ska man använda rabattkoden GAME21 för att få tillgång till erbjudandena. Vi har också länkar ute på våra sociala medier. Detta är exklusivt så passa på. Köp era julklappar, köp fina grejer till er själva. Nike.com, tänk på att det gäller bara till 30 november klockan 09.00 GAME21. Hörrni, det var surt som bara den. Speciellt på tisdagen att Atalanta inte satt. Då hade vår trippel bort hos Betsson suttit. Och sen igår då så föll vi på öven i Milan Atletico. Ett mål i första halvlek där hade ju såklart ändrat på hela tillställningen. Tycker ändå att vi var värda något mål till den matchen. Det var ändå fartfyllt men Atletico Madrid bjöd inte riktigt upp. I helgen är vi tillbaka. Ny trippel. Vi sätter oss ner efter sändningen här och gör jobbet. Ni hittar den på våra sociala medier. Vi säger stort tack till Betsson. Som hela tiden är med oss i ryggen och stöttar oss.
Speciell upplösning också i grupp E. Det var en otrolig 0-0 på Camp Nou mellan Barça och Benfica. Alltså Benfica hade såna chanser att vinnaren, så ser du 2-1 läget i 93:e minuten. Jorge, alltså jag var rädd för Jorge Jesus.
Jo, men om man skulle säga jag vet, men om man skulle säga att de hade lägen i andra halv, eller så här, de hade läge i andra halvlek. Det var ju för att Barcelona tryckte på så jävligt för att vinna matchen, vilket kanske på ett sätt också var lite förvånande för att de borde ha varit nöjda med krysset.
Barça?
Ja.
Alltså kryss eller förlust spelade inte så stor roll. Alltså okej, det är väl klart att förlust hade gjort skillnad, men krysset gör ju fortfarande att Barça måste slå Bayern München på bortaplan.
Köper det.
Om man då förutsätter att Benfica slår Dynamo Kiev hemma. Men det får man väl göra.
Jag tar tillbaka, jag hade inte koll på, jag trodde att de hade någon poäng till.
Nej, det var ju därför det var sånt jävla liksom alla slagsmål. Barça tryckte på.
Det var det rimligt. Skitsamma. Jag tycker ändå att Barça med Xavi på bänken gör en jävligt bra andra halvlek. Alltså i alla fall 30 minuter där man börjar se tendenser av det som är Xavi. Där man ser en trygghet i spelet och jag tycker att man ser självförtroende i vissa spelare också. Och sen sa ju kommentatorerna det att det fanns ju i Dembélé, så fanns det ju ett självförtroende när han kom in som faktiskt gjorde skillnad. Eller det fanns en spets i Dembélé när han kom in som jag tycker gjorde jävligt stor skillnad. En spelare man saknade. Nu hade han ju liksom halva La Masia på planen. Och det är klart alla inte liksom levererar så. Kändes nästan lite smärtsamt när, vad heter han ute på högerkanten som hade Messi-rollen, kom in och sköt i ribban.
Det var väl, var det Nico? Nej, det var Yusuf Demir.
Ja, precis. Kom in, sköt med vänsterfoten i ribban och var allmänt bra, men han var ju långt ifrån Messi. Man såg att han skulle spela det spelet som Messi har spelat, komma in med sin vänsterfot och sådär. Men ändå, Demir, i all ära, det blev ju stor skillnad tycker jag ändå när Dembélé kom in.
Mm. Och sen så ser man ju hur Xavi har dragit ut den där offensiven i bredd. Precis som Pep Guardiola gjorde, och sen så var väl det en av grejerna Tito Villanova skruvade på ännu mer. Att den där planbredden blev ännu mer extrem på ytteranfallarna. Och det kändes som att Xavi direkt hade liksom applicerat det på sitt anfallsspel. Det var ju oerhört vilka ytor de fick och hur mycket man drar ut backlinjerna på det. Xavi har ju satt en prägel redan.
Exakt, och jag tycker att de känner sig mer trygga i det på något sätt. Jag vet inte om det är ledarskapet eller att han har varit tydlig med det taktiska och att det liksom passar spelarna bättre. Men jag tycker i alla fall att man... För det får man ju komma ihåg, om det var skillnad mellan första och andra halvlek, ja, så är det fortfarande tid som Barcelona och Xavi inte har haft tillsammans. Mm. Och man kan inte utveckla allting på träningsplanen, utan vissa saker måste också utvecklas under match. Och det är det man gör nu. Och ser man bara små positiva skillnader, som till exempel en match mot Benfica, ja, då förstår man att Barcelona och Xavi är på rätt väg. Så tolkar jag det i alla fall den här matchen.
Det blir intressant att se hur Xavi framöver kommer förhålla sig till Gerard Piqué. Alltså, vapenbröder som de är, de har ju vunnit allt ihop och kamperade i över ett decennium ihop. Alltså det måste vara så jävla svårt att då komma tillbaka som tränare och då behöva förhålla sig till att den här ikonen och legendaren i Gerard Piqué har blivit så dramatiskt mycket sämre än vad han var när Xavi var där och Gerard Piqué var i sin prime. Mm. Alltså vi såg Gerard Piqué någonstans myggas av Kylian Mbappé när PSG slog ut Barcelona på Camp Nou när han gör hattrick och springer ifrån. Och du kommer ihåg den här bilden när Piqué hänger i Mbappés tröja. Det är ändå mot Kylian Mbappé. Alltså det finns en löpning i slutet av den här Benfica-matchen när det är Darwin Núñez.
Mm.
Alltså... inget ont om Darwin Núñez. Det är inte så att han är 38 år gammal och helt slut fysiskt. Han är väl 22-23. Men det är en stor, tung spelare som kanske inte har snabbheten som största adelsmärke. Alltså han springer ju från Gerard Piqué utan problem.
Mm.
Och då känner man bara så här, nej, det kommer inte funka speciellt länge till för Xavi att spela den fotboll han vill med Piqué i mittlåset. Mm. Om de inte, jag vet inte, installerar någon Jocke Björklund typ bredvid som kan täcka upp bakåt.
Ja, men man får gammal hitta nya Piol.
Gammal referens på snabb mittback.
Absolut, Jocke, men det är också en fin referens. Piol kanske lite mer household då för våra unga lyssnare.
Var Piol så där jävla snabb?
Ja, men han löste det för han var så jävla smart och positionssäker. Ja. Så att... alltså man kunde spela Pep Guardiolas tiki-taka och han fixade ändå kontringarna.
Tomori är väl en
jättebra
modern, ja, men det är också en modern referens till att liksom ha en så pass snabb mittback att han kan täcka upp bakåt.
Det är så jävla bra.
Med det kanske vi ska landa i gårdagskvällen då, för den var ju också händelserik och intensiv. Inter fick till slut hål på Shakhtar Donetsk. Man spelade ju två gånger mot varandra förra Champions League-säsongen. 0-0 båda. Första mötet den här säsongen i Ukraina slutade 0-0. Och nu dröjde det en dryg timme. Sen fick man till slut hål på ukrainarna och löste en 2-0. Jag tycker Inter mer och mer ser ut som ett lag som faktiskt kan gå riktigt långt i den här turneringen. Jag vet inte vad du säger.
Nej, men det tycker jag. Det tycker jag också förstärks av hur man har spelat i ligan. Matchen senast mot Napoli som man ändå vinner med 2-0. Där är det skarpt läge också. Och det tycker jag spelar roll i prestationen. Alltså man får inte släppa iväg Napoli mer. Det kanske är helt okej med ett kryss i en sån match. Men inte går in som det mesta lag man är. Och ja, men gör en stor prestation. Nyckelspelare växlar upp. Lautaro Martinez gör mål. Alltså det fanns mycket i den prestationen som jag tycker att... nej, men som jag tycker borgar för att Simone Inzaghi börjar hitta rätt också med det här laget. Och kanske är det inte så jävla konstigt återigen att det inte funkar de första månaderna, första två, kanske till och med första tre månaderna med en ny coach. Alltså nu har Max Allegri inte en trupp da Juve, som man säger i Italien. Det har funnits bättre uppsättningar av Juventus, men han har ändå på något sätt börjat sätta en prägel på lagen. Man vinner de här Max Allegri-matcherna som vi har sagt med 1-0 och så vidare. Men Simone Inzaghi, han har ju faktiskt en trupp för att göra någonting i Champions League. Sen beroende på vilka man lottar sig mot sådär, kanske man blir underdog eller favorit. Men jag tycker definitivt att, jag tror att Inter har någonting att säga till om i raka möten i ett slutspel mot egentligen alla lag.
Mm. Ja, det blir ju en häftig gruppfinal här på Bernabeu i avslutningen.
Super.
Där båda lagen är klara för avancemang, men Inter vinner gruppen vid seger.
Men vilka lag är egentligen omöjliga så här nu när vi snart ska summera grupperna? Alltså det är ju City, det är Chelsea, om man nu ska prata om omöjliga lag. Alltså Real Madrid är inte omöjliga 2021-2022. PSG är inte än så länge i alla fall omöjliga.
Absolut inte.
Bayern München och Liverpool. Liverpool. Där är de fyra lagen. Mm. Som är liksom, som man ska undvika. Men som inte blir tydliga underdogs mot.
Ja, absolut. Och det, nej, det blir en jävla Champions League-säsong.
Och PSG blir tvåa, så att det blir ju verkligen laget att undvika i en åttondelsfinal.
Ajax slår Besiktas på bortaplan. Sebastian Allaire gjorde mål nummer 8 och mål nummer 9 går upp i delad skytteliga ledning tillsammans med Robert Lewandowski.
Ja, men
jävla,
ni surrade ju om det.
Värvning alltså.
Ja, jävla värvning, och ni surrade om det. Att vara i zonen. Alltså när han sätter den här ribba in. Han bara liksom står på rätt ställe. Får fram en fot. Självklart går den inte över. Den går inte bredvid. Den går inte på målvakten. Den går fan ribba in.
Mm.
Då är man i zonen.
Ja. Men den målskytten får ursäkta. Jag tycker ändå att Thomas Wilbacher ska få lägga ut texten kring Junior Messias, som alltså igår hoppar in 30 år gammal för Milan. Champions League debuterar på lån från Crotone och trycker in 1-0 borta mot Atletico Madrid och håller Milans åttondelsfinaldrömmar vid liv.
Läste någonstans att målet var värt 50 miljoner euro. Jag fattar inte hur man har gjort den uträkningen, men det var en rubrik. Jag har ju varit spot on vad det gäller eurosarna tidigare, eftersom det stämde med Max Allegri.
Ja.
Ja, men det stämde ju med Max Allegri. Och sen så var det ju det lustigt att det var ju samma siffra som Mauro Icardi eventuellt då skulle få betala till Wanda Nara i en eventuell skilsmässa. Men nu är det ju frid och fröjd där. Nu är de ju tillsammans igen.
Just det.
Ja, det fanns någon slags otrohet, men nu har de försonats. Mauro Icardi har sagt till Wanda Nara att jag lägger av med fotboll om det är så att vi separerar. Men för mig blir det någon slags hot liksom. Det här kan du inte göra emot mig. Vad är det för grej att säga? Jag tar livet av mig om du säger att vi lägger ner Toto.
Det blir väl
kan du ju inte göra det liksom.
Det blir väl dessutom också en ekonomisk aspekt i och med att Wanda är väl Icardis agent och har en katt på Icardis inkomst.
Alltså det blir ju en juridisk sörja såklart om det är så. Det är dels skilsmässopapper och avtal som ska skrivas på och förhandlas om, och sen har du även då det professionella.
Ja.
Men jag skulle bara säga att det var roligt att det var samma summa. Att jag liksom
och att du hade rätt då, och, kring Allegri-summan.
Ja, och det är möjligt att det här målet är värt 50 miljoner euro. Det får ju någon lyssnare.
Men vi förstår inte riktigt hur. Kring,
vi fattar inte hur.
I och med att Milan fortfarande kan komma sist.
Kanske är det så att det kan vara värt 50 miljoner euro. Jag har ingen aning. Men Junior Messias i alla fall kom ju till Italien. Jag tror vi har pratat om det här tidigare. För att arbeta. Och han kom till Piemonte och jobbade som bud. Körde hem paket i dörren. Typ,
jag tror till och med det var kylskåp, va?
Ja, han jobbade för en vitvarufirma.
Ja, så att
han
levererade frysar och kylar.
Ja, men du åker till Elgiganten och köper en torktumlare. Så, och så kör du hem. Skick på den.
Vill du ha hemleverans?
Hemleverans, ja. Precis. Det gjorde han. Och så spelade han lite fotboll med den peruanska communityn i Turin.
Hur är den? Är den stark?
Alltså, den bolivianska, peruanska communityn i Florens är stark. Alltid Cassiniparken, den enda parken där man trixar boll. Där är de starka, grillar, dricker bärs. Och man vill vara med. Du vet, man är bredvid och kickar själv och så kollar man av med sjukt bort till den peruansk-bolivianska communityn som har sån jävla fest. Liksom. Yeah. Det är salsa och det är party och det är jävligt bra fotboll såklart också. Började spela där och sen spelade han Eccellenza. Det har ju till och med jag spelat. Så vi spelar på samma nivå, jag och Junior Messias. Typ, inte samtidigt, jag var väl 5 år innan.
Förstärker ju verkligen
resan. Här, alltså förstärker resan.
Han var på samma nivå som Thomas Wilbacher var för 5 år
sedan. Jag hade ju någon slags prime där i Italien i min fotboll. Självförtroende och kände mig stark fysiskt och även fotbollsmässigt. Så att, där fanns det drömmar. Tänk om Fio kommer ner och kollar. Sen i alla fall så är det ju en sportchef som hittar honom och liksom tar honom till Serie D. Och alltså, via Gozzano då. Kommer han till Crotone som är en saga i sig och helt fantastiskt. Han är med och skjuter upp Crotone i Serie A. Och det, där tar det ju slut någonstans. Han får sitt Serie A-kontrakt, kanske får ett kontrakt med en annan Serie A-klubb. Det är en fantastisk historia. Men den tog inte slut för honom. Utan det blev ju ett lån som jag tycker också spelar in. Alltså den kryddar historien lite. Att man köper honom inte, utan man lånar honom. Mm. Och sen kommer han in i den här matchen, har fortfarande haft skadeproblem under hösten. Och jag har i alla fall tänkt att okej, Zlatan, Giroud, Leao, det finns alternativ, Rebic. Det kommer aldrig bli möjlighet för Junior Messias att spela. Men det blev det. Mm. Och det blev det borta mot Atletico Madrid. Han får göra sitt första mål i Milan-tröjan. Och det betyder 50 miljoner euro.
Man hoppas ju någonstans också, kanske inte för Junior Messias skull, men för storyns skull. Att det någonstans också stannar här. Att det inte blir så mycket mer. Han återgår till Crotone som harvar på i B. Och så är det bra så. Mm. Och så kommer man om 5 år någon gång få någon slags notis om att on this day 2021 så gjorde Junior Messias sitt enda mål i Champions League borta mot Atletico Madrid. Och var med och la grunden till The Great Escape som Milan håller på att göra efter 3 inledande förluster i gruppen.
Han är lite samma spelartyp som Jao Pedro i Cagliari. Också Brasse, numera italienare. Men jag tänker så här, han gjorde 9 mål i Crotone i fjol. Ja, visserligen så är det ett lag som ligger i botten och åker ur. Men han pangar inte in 20 mål.
Nej.
Simmy.
Det är inte Simmy.
Nej, exakt. Den värvningen hade man ju förstått kanske lite mer. Sen tycker jag att Junior Messias har varit bra både i Serie B och jag tycker att han visar i Serie A att han har i Serie A att göra och att han är värd ett 3-årskontrakt med en mitten-bottenklubb. Men att han ska få Milan, det var ju ja, sportcheferi av hög jävla klass. Återigen, cred till Paolo Maldini.
Ja, häftigt var det. Och nu har ju faktiskt Milan en fullt realistisk möjlighet att gå vidare. Man har Liverpool på hemmaplan i sista omgången samtidigt som FC Porto och Atletico Madrid möter varandra. Skulle den matchen sluta oavgjort samtidigt som Milan vinner, då är Milan vidare. Milan kan dessutom gå vidare om de vinner och Atletico Madrid vinner, men de gör det med samma målskillnad i sina respektive matcher. Det är lite halvt invecklat. Men ni hör ju själva, sjukare saker har hänt än att Milan på San Siro en Europakväll i december slår ett utcheckat Liverpool. Mm. Nu verkar ju inte Liverpool vara speciellt utcheckade. Jürgen Klopp, han tar sina matcher liksom seriöst.
Ja.
Visst, man hade väl...
Det är fel utcheckade lag så att säga som man ska möta.
Jo, absolut. Men vad fan, efter 3 omgångar när Milan står på 0 poäng, alltså då var ju det här ett utopiskt scenario att ha framför sig. Mm. Ni är en seger hemma mot redan klara Liverpool från att ha väldigt goda möjligheter att gå vidare. Mm. Det är otroligt att de ens är i det här läget. Leipzig spelade ut hela registret borta mot Brygge. Emil Forsberg, en av segerorganisatörerna med 2 mål. Och det här var väl det vi trodde om Klubb Brygge. De flög lite högt där i början och störde PSG och slog Leipzig
borta. Och lite vad jag trodde om Leipzig.
Precis. Men tyskarna inledde ju den här Champions League-säsongen alldeles för dåligt.
Men inte samma med dem då? Alltså, vi ska prata om Leipzig kanske dåliga första 2-3 månader både i ligan och i Champions League. Att det tar lite tid med en ny coach.
Så är det väl,
det
absolut.
Ta lite tid
och inte bara en ny coach. De har ju dessutom tappat Upamecano och Sabitzer. Och...
Kom in lite nya spelare som såklart också ska få liksom tid på sig innan de ska... Får bära något ansvar.
Men vet du vad jag säger här och nu?
Nej.
Att Leipzig vinner Europa League.
Ja, jag säger inte emot det.
Det tar jag i slutet på november.
Är du gift på?
Nej, jag tar inte gift på det. Ja, okay. Men jag tar det liret.
Mm. Då har vi Bayern München. Vilket tyskt vi har så här, early. Vi har tyska landslaget vinner VM och vi har Leipzig vinner Europa League.
Det är väl liksom, går de upp mot? Det är väl det enda man vill hålla i handen på långtidsspel.
Vad går de upp
det är väl
på,
tyskar.
Då? Vad går de upp mot?
Ja, till att börja med ska de ju lösa den här tredjeplatsen. Alltså, både Leipzig och Klubb Brygge står ju på samma poäng inför gruppavslutningen. Men jag tror att Leipzig...
Skulle kunna bli Milan, Atletico Madrid. Skulle kunna bli Porto. Och sen så Sheriff, Benfica...
Inte jättemycket som skrämmer hittills.
Atalanta eller Villarreal, där skrämmer du. Sevilla. Om de skulle komma trea. Kanske blir Salzburg. Skrämmer sådär. Zenit.
Och sen så får man ju komma ihåg alla lag som finns då i Europa League.
Absolut.
Men det är inte jättemånga som jag tror Leipzig darrar av.
Nej. Ah, okay.
Så att Leipzig kan vi gratulera till första europeiska cup-titeln.
Kul.
Mm. Fan, jävligt mäktigt. Ah. Med det sagt då, City PSG. Wow, vilken jävla överkörning av Manchester City. Tycker nog alla utom Ander Herrera.
Mm.
Vilken Bagdad Bob intervju.
Det
var nästan så här fake news läge.
Ja.
Och för er som inte vet vad jag pratar om så stod Ander Herrera hos Olof Lund igår efter matchen och sa att nej. Alltså jag vet inte riktigt om jag håller med om att City tryckte tillbaka och så Keylor Navas fick väl göra någon räddning kanske, men alltså annars är det väl vår match att avgöra här och tycker vi alltså det var helt otroligt.
Blåste upp bröstet Olof Lund efter intervjun med den VM-prinsen borta i Qatar.
Vilken vecka han gör Lund ändå.
Drog jag då frågan där om Pochettino och långt och tydligt liksom, så är det där ändå fick svara på den.
Ja.
Så att man märkte det fanns självförtroende i rösten.
Såg du också, jag vet inte hur bjussig han var kring det i sociala medier Lund, men att han hamnade på stolen bakom Peter Schmeichel på läktaren.
Ja, han la ut en
stämning.
Bild. Ja, men han la ut en bild.
Ah, okay.
Han står bakom när Schmeichel håller i mick och gör tv. Drar en lilla selfie. Så mycket väl kan ses av Schmeichel och också störa honom i den sändning som pågår.
Han leker med elden nu Lund.
Ja, han leker med elden, men det är där exakt här vi vill ha honom. Jag skulle vilja säga att Olof Lund pikar här och nu. Han har gjort mycket i sin karriär som journalist och som författare. Men han pikar här och nu.
Ja, kanske faktiskt. Mm. Matchen då? Vad säger du om City då återigen när vi återgår till Peps otroliga insats?
Nej, men det är väl det. Just, alltså, eller två saker. Det är så jävla bra Pep Guardiola City är den här säsongen. Men återigen, de är jävligt bra under hösten. Jag vill se dem vara exakt så här bra under våren när allting ska avgöras också. Jag har sett Pep Guardiola-lag slakta, vara fantastiska under hösten. Men sen liksom, istället för att gå upp nästa växel så går man ner en växel och är för dåliga i de avgörande matcherna. Som att man inte riktigt är förberedd på det. Som att man inte riktigt har psyket för de stora matcherna. Så, de är otroliga. Ihop med hur ska vi värdera PSG? Nu har ju City visat det här mot Chelsea borta som vi sa tidigare. Så att förmodligen ska vi värdera PSG som är fantastiskt i alla lag. Och som är bara en styrkeprestation av City här. Men det är någonting som gnager i mig med PSG, Pochettino, Molinas ord om strul i PSG och sånt där. Varför? Ingen rök utan eld. Och det är ganska tydliga rykten om Pochettino till Manchester United trots allt.
Säga.
Så jag vet inte. Man kanske bara ska landa i hur jävla bra City är och Pep Guardiola.
Och utgår man från att Pochettino till slut landar i Manchester United, alldeles oavsett om det är nu under säsong eller till sommaren, skulle det på något sätt bli klart, vad talar då för att sådär jättemycket kommer bli sådär jättemycket bättre under den här säsongen, under återstoden av
exakt.
Pochettinos regim i PSG? Inte så mycket. Jag tyckte Micke Lustig sa det jävligt bra igår i studion. Vi kan väl lyssna på det?
För dagens fotboll, det handlar så mycket mer om löpmeter och fysik än vad vi gjorde för kanske 5 år sedan. Har du en kille som inte vill vara med i försvarsspelet, då har man problem. Har man 2-3 stycken som inte vill vara med i försvarsspelet, ja, men då, alltså att inte City leder med 1-2-3-0 i den här halvleken, det är helt otroligt. Och skulle man byta efternamn på de där tröjorna som är där framme, då har man ju suttit här och spytt galla. Nu kanske jag gör det ändå. Jag börjar bli lite varm här. Ja, men alltså, som vi snackade om innan, vi snackade om mittfältstrion i PSG. Alltså vilka ytor de får jobba med. Och det enda de kan göra, det är bara falla och sen få City spela anfallsfotboll i PSG.
Och så trycka ut dem på kanterna och hoppas att man liksom löser sig. Det är egentligen det enda man kan hoppas på, att de bränner chanserna. Mm. För spelar man så kommer City skapa otrolig mängd chanser.
Och grejen, är Messi, ja, men då kan man sitta, okej, okay, det är lugnt, han kan gå, han gör två mål. Med den här starten och det man har sett av Messi nu, då har man inte råd att ha sådana spelare på.
Att det är ju en speciell situation att ha tre så enorma världsstjärnor i samma anfallstrio. Du måste spela dem, du kan inte kritisera dem, du kan heller inte liksom blåsa på med någon hårtork och kräva så jävla mycket, för du är så underminerad i din position om du heter Pochettino.
Alltså, men samtidigt ser det upp till honom att lösa det så att det funkar, för vi har haft den typen av trio tidigare och vi vet att det kan funka. Vi har varit skeptiska
har vi det?
Men Suarez, Messi och Neymar måste väl ändå säga på samma nivå.
Neymar lite mer liksom upcoming, ha någonting att bevisa, jag vill vinna stora grejer, jag får leka med kung,
mega stjärna där och då. Alltså,
jag skulle ändå vilja göra skillnad på Neymar 2015 och Neymar 2021 i termer av liksom glöd och ambition och vilja att visa hela världen att jag är bäst. Skillnad. Luis Suarez, helt annan liksom spelartyp än Kylian Mbappé. Dessutom en spelare som jag tror insåg där och då.
Det är klart att man inte kan jämföra dem rakt av. Men det är fortfarande 2/3 av trion är samma spelare.
Jo, absolut. Men i en annan fas av karriären.
På de är lika bästisar i PSG som de var 2015 i Barca. De älskar ju varandra, Neymar och Messi.
Ja, kanske är problemet då om man tittar längre ner i banan.
Ja, absolut.
För att Suarez, Neymar och Messi hade bakom sig Xavi, Busquets och Iniesta. De hade Jordi Alba och Dani Alves tutande längs kanterna. Och där bak fanns Gerard Piqué och Carlos Puyol. Mm. Ja, det är klart att det är lite andra bullar. Såklart. Än Gana Gay, Paredes, Ander Herrera. Alltså, du hör ju själv. Det kanske är det som är den stora skillnaden. Men det var ju väldigt uppenbart igår. Att, jag tycker verkligen Lustig säger jättebra. I dagens fotboll, i synnerhet mot ett lag som Manchester City. Har du en spelare som inte är beredd att lägga ner jobbet defensivt, har du problem. Nej. Har du 2-3? Ja, men då kommer det se ut så här.
Var det ritet på Di Maria, va?
Ja, det var väl i efterstudion, tror jag. Det här var väl lite snack
i paus. Men ändå, där visar han ett exempel på att vissa spelare, det var visserligen Kim, men vissa spelare har inte sitt DNA att ta jobbet bakåt. Och där blev det väl tydligt vid målet att Di Maria bara skiter i det. Ja, det är liksom så här, man kanske inte ska hänga Di Maria för det. Han är den spelartyp man är. Byter man in honom, då får man inte hem jobbet på egen vänsterstolpe.
Sen tror jag också att det är så här att magin som eventuellt kommer kunna skapas av Mbappé, Neymar och Messi som en trio, jag vet inte om det räcker. Alltså, jag tror inte det räcker i ett dubbelmöte mot lag som City, Bayern, Liverpool, Chelsea. Mm. Jag tror inte det.
Nej. Jag med det.
Tycker också att det är värt att påminna om kring Manchester City och Pep Guardiolas nivå han har nått i det här laget. Att det här är alltså ett lag som gick in i säsongen utan Kun Agüero, sitt första val längst fram de senaste åren, i alla fall när han har varit fit for fight, utan att ersätta honom. Det blev ingen Kane, det blev ingen Ronaldo. In kom Jack Grealish för stora pengar från Aston Villa. Även fast han har dragits med lite skador här mot slutet, så har det ju heller inte varit någon poängexplosion från honom, så som man lärde känna honom i Villa med både mål och assist. Och Kevin De Bruyne, ja, hans säsong har ju knappt liksom hunnit ta farten, för det har varit väldigt ryckigt, det har varit skador, det har varit sjukdomar, och han har inte varit i något toppslag. Alltså, det är så jävla imponerande, tycker jag, att City, vad kan han leda interna skytteligan på i City? 5 mål?
Ja.
Alltså det är ingen liksom,
man sprider det.
De öser ju inte in mål, och de har inte två spelare som är i någon hysterisk form, utan det är bara en lagmaskin som tuggar på. Det spelar ingen roll hur startelvan ser ut, och de slår PSG på det här sättet, och de slår Chelsea på Stamford Bridge på det där sättet, och Fy fan, alltså det är ruskigt imponerande att se City. Och som du är inne på, att det ser ut så här i november. Det kan kanske ligga dem i fatet, eller så är det bara...
Tänk bara på hans historia, det vet du också.
Absolut, men det kan ju också vara en uppvisning om att fast nu är det här vår nya höstnivå.
Ja, kanske.
Vi ska börja avrunda. Kort bara, din take på att Dortmund är borta från avancemang redan efter 5 omgångar. Hur mycket fiasko är det?
Fiasko. Det Sporting gör det ju bra, ska man komma ihåg också. Men litet fiasko, och kanske är det de då som ska bollas upp som den stora utmanaren om Europa League-titeln till Leipzig. Haaland tillbaka, men också hur viktig Haaland är för Dortmund. Och det på något sätt bevisar ju också och bekräftar hans storhet. Att Dortmund är fortfarande ett väldigt bra lag, men han lyfter dem till höjder som är ändå höjder att vinna över de bästa lagen i Europa. Och har man inte Haaland, för det har ändå gått ganska lång tid utan honom, så är man bara ett bra tyskt lag, likt Wolfsburg eller Leipzig för den delen också.
Ja, det blev ju en kostsam skadefrånvaro både för Borussia Dortmund och Norge i då Haaland. Nu har ju Dortmund haft betydligt fler skador än så, men jag håller med dig. Det är en jävla skillnad han gör, och jag vet inte då om man kan liksom hänvisa till det för att friskriva Dortmunds misslyckande från att vara ett just sånt. Men jag är ändå besviken på Dortmund. Mm. Jag trodde det ändå fanns mer i det där laget.
Ja, men det trodde jag också, såklart. Alltså det är så många spelare som borde kunna steppa upp när Haaland inte är med, och att man ska klara av att ersätta honom. Man ska lägga till här att Jadon Sancho spelar inte i Dortmund längre heller. Så det är egentligen 2 spelare som man saknar, va?
Verkligen. Hörrni, vi stänger den här veckans Champions League-fotboll. Ikväll är det Europa League. Sen så är det en fullmatad ligahelg som stundar med allsvensk guldstrid. Det är högintressanta matcher i Premier League, men också jättefina fighter från både Italien och Spanien. På söndag så öppnar jag upp Fotbollssöndag Europastudion 20.00 med huvudfokus på Real Madrid mot Sevilla på det färdigrenoverade Santiago Bernabeu. Nu ska allting vara klart. Det ser jag fram emot att se. Det ska väl släppas på fulla
jävla
strömmar.
Jävla multiarena, man ska kunna göra allt möjligt på den där. Det tar en kvart, vet du, sen är det en ishockeyhall typ.
Parallellt med den matchen så är det Napoli mot Lazio 2045. Sarri tillbaka på Stadio Diego Armando Maradona. Och nu börjar vi väl närma oss årsdagen, va? Var det igår?
Nej, men det är därför Lazio spelar med, eller Napoli spelar med Maradona.
Ja, men de har ju gjort det i 3 veckor.
Jo, men var det inte för 3 veckor sedan?
Nej, det var...
Varför var det alla hylla honom då? Jag såg överallt.
Ja, men Napoli, de passade väl på att köra liksom, vi kör nästan en månads race.
Jag fick för mig liksom, sett till sociala medier att så här, nu är det årsdag. Men det kanske inte var då. Vad sa du? Fyllde upp. Fan, det är så jävla skönt att ha Svanen i studion. Du vet, radan, Maradona-Napoli-radan här ute, den är påkopplad.
25 november 2020, idag.
Idag?
Idag är det 1 år sedan Diego Maradona
dog. Vill du säga något om Maradona, Svanen? Han är gud. Mm. Ja. Maradona, hyllar vi honom idag? Ska vi gå ut på någon låt kanske? Har du någon låt, Svanen, som vi ska gå ut på med Maradona? Mamma. Sai, perché mi batte il corazon? Ho visto Maradona, ho visto Maradona. Così innamorato son. Jag har hört att någon annan har fått den, någon spelare.
Ja, det hörde jag också.
Eller hur? Det var ganska nyligen, va?
Ja. Skitsamma, den poletten kanske trillar ner. Kanske får vi med oss Pelle Kotschack senare i december,
Vi hoppas det, par budskap bara inför, det är Black Friday. Då tänker jag Black, Pepsi Max, den är svart. Så drick Pepsi Max, det är gott och det är betydligt godare än julmust. Sen är det så att vi har en adventskalender på ett Instagram tillsammans med Pepsi Max som börjar på söndagen. Den kan vara lite rolig att följa.
Med det sagt då så önskar vi alla en fortsatt trevlig avslutning av veckan. Vi ses i Fotbollssöndag Europa på söndag. Om ni vill, ha inget abonnemang och Simor, skaffa det. Vi har just nu ett supererbjudande på GOAT-abonnemanget. Alltså all fotboll från Champions League, Serie A och La Liga.
Och alla serier.
Utöver allt man kan se på Simor i form av serier och filmer och så vidare. För 149,50 i månaden. Det är ett erbjudande som gäller i 3 månader. Det är ingen bindningstid och det är alltså med koden VIPTUTTO man löser det här. Gå in på simor.se och klicka er fram till den här abonnemangsteckningssidan. Så är det bara några klick bort från att ni kan kolla massa fotboll i helgen och se Fotbollssöndag Europa med mig och gänget.
Bra tips hörru, nu försöker vi jaga ikapp Pelle Kortsack och så som du mycket fint sa här vill jag också önska alla en jävligt trevlig helg. Ni som tycker hockey är kul, häng med oss i Hockey Toto ikväll, det blir en jävla show.
Ciao Tutti.
Ciao Tutti.